Hej! Idag så ska vi prata om cirkulär ekonomi och hur vi kan leva mer cirkulärt i vår vardag. Jag heter Marina.
Och jag heter Maria. Och vi kommer båda från Martaförbundet.
Yes! Vi är ekonomirådgivare och i det här poddavsnittet så tänker vi dela med oss av informativ och inspirerande kunskap kring vardagsekonomi. Och idag så ska vi faktiskt gå in då på temat cirkulär ekonomi som ändå verkligen berör vardagen.
Exakt. Och när man ska börja med att prata om cirkulär ekonomi så behöver man nästan prata om den cirkulära ekonomins motsats, nämligen den linjära ekonomin. Och det är egentligen traditionellt så som vi har tänkt och också ganska långt ännu idag tänka kring produktion och konsumtion i vårt samhälle. Vi har alltså tänkt så här i många, många år. Den linjära ekonomin har ett början och ett slut och det börjar med att vi skaffar oss råvaror. Vi avverkar skog eller gräver fram mineraler eller fiskar upp fisk. Och de här råvarorna så transporterar vi in i fabriker där de omvandlas till produkter som i sin tur transporteras till exempel affärer där vi köper och konsumerar den.
Mm. Men vänta nu, det här låter ju jättebra.
Ja,
vad är det för fel på det här?
Ja, för det finns ju en del problem. Om vi börjar så kan vi säga att lite krasst så kan man säga att den linjära ekonomin skapar saker i en rasande fart som är designade för att gå sönder fort. Och på så sätt så kan vi tillverka mer och konsumera mer. Och de skapas med fossil energi som inte är förnybar. De är gjorda trendiga så att vi bara vill ha dem en kort stund. Och sen slänger vi den på soptippar eller bränns bort. Och så kan vi ju inte hålla på i Nej. All oändlighet.
Precis. Så det här med linjär ekonomi har ganska många svårigheter. Och därför ska vi då idag börja prata om den cirkulära ekonomin.
Ja.
Vad är det?
Ja, det kan vi fundera på. Men först, innan vi går in på det, så vill jag ännu säga några saker om den här linjära ekonomins problem. Mm. För vi sa ju att vi kan inte hålla på så här. En sak är ju till exempel att vi har resurserna i världen är ändliga. Alltså de tar slut någon gång. Våra resurstillgångar minskar hela tiden. Till exempel EU så ger med jämna mellanrum ut listor över material som är kritiska för EU gällande hur viktiga de är för oss inom EU, men också hur svåra de är och kommer att vara att få tillgång till. Mm. Och första listan de gav ut så var kring 2011 och då fanns det 14 material med på den här listan. 2020 så var listan upp i 30 material. Så vi kan som inte bara gräva fram mineraler och metaller och sen slänga bort dem.
Mm.
Så det är ett av problemen.
Mm. Finns det flera problem som du vill lyfta upp?
Ja, det finns en hel del. De här mineralerna och metallerna är ju väldigt värdefulla då eftersom det inte finns hur mycket som helst. Och när vi då använder dem i vår produktion, så som vi har gjort hittills också ganska mycket redan nu, så blandar man ihop den väldigt mycket i den här tillverkningsprocessen. Och då blandas de ihop, de är svåra att tas isär sen och användas på nytt. Och när man blandar dem med varann så späds de som ut. Så det här värdet av den här metallen så försvinner som med tiden.
Mm. Jag kommer också osökt här att tänka på våra kläder och textilier. Där finns kanske den här samma problematiken att när man blandar ihop flera råvaror då blir de också svårare att använda på ett vettigt sätt. Mm. Och det här hör också till den cirkulära ekonomin. Därför ett plagg som innehåller många olika fibrer så är alltid svårare att återanvända.
Mm. Det var ett jättebra exempel. Och ska vi gå in på ännu fler problem, nu börjar vi bli lite negativa här.
Ja.
Men ett problem med den linjära ekonomin är också att många av dem, eftersom det då i princip slutar med avfall och skräp. Mm. Det här skräpet så sprids ju och hamnar ofta på fel ställen, till exempel i havet. Och det förstör ju våra ekosystem.
Precis.
Någonting som jag själv inte hade tänkt på, men som jag tyckte var jätteintressant, det var att många av, eftersom vi inte återanvänder, så många av de här metallerna så ligger bara orörda och oanvända. Till exempel under en stad så finns det enormt med mängder av olika kablar och grejer. Och inne i de här kablarna så finns det jättemånga metaller som man kunde ta tillvara. Men de ligger bara där.
Mm.
På samma sätt som det finns jättemånga metaller och mineraler i våra mobiltelefoner.
Mm.
Som vi också ofta har bara gamla och söndriga och kanske lite föråldrade att ligga hemma.
Har du också, Maria, en låda i ditt hem där det finns en massa sladdar och kablar som inte du vet vart de hör?
Den här kan vara bra att ha.
Exakt. Ja, jag har nämligen försökt bli av med den, men det har inte lyckats ännu. Det är inte fast i mig, det finns andra också i hushållet som tycker att det behövs. Men det här också kanske lite handlar om, det här alltså är ju ett större problem än vad som finns hemma i våra lådor. För det handlar också om hur samhället som stort använder sig av de här produkterna. Mm. Men för att ta det till en mer vardaglig nivå så har vi säkert, så är vi säkert också många som har en gammal telefon eller en gammal sladd hemma som kunde användas till någonting vettigare än att ta upp plats i vår låda.
Absolut, alltså det är många viktiga metaller som man kan ta tillvara.
Mm.
Och också det att man har sett att när man slutar använda en telefon som kanske ännu fungerar, så sparar man den ganska länge så här ifall om, lite som en reservtelefon.
Precis.
Och det är ju också lite synd, för den kunde användas av någon annan, eller man kunde då återanvända de här metallerna. Mm. Så mobiltelefoner är faktiskt en sån grej som är en jätteviktig del av cirkulär ekonomi.
Precis. Jag tänker här också kommer vi också in på den frågan att hur tar vi hand om vår elektronik? En telefon håller också längre om vi skyddar den, ser till att den har ett fodral, ett skyddande hölje, ett pansarglas, så då ser vi också till att den håller längre. Mm.
Och nu kommer vi snart in på det här med cirkulära ekonomi, hur vi ska tänka.
Mm.
Och där är det ju viktigt att vi faktiskt, som du sa, förlänger livslängden, tar hand om den, men också att vi vill ha dem längre.
Mm.
För många av oss så kanske byter ut våra mobiltelefoner för att det skulle vara roligt att ha en ny modell.
Mm.
Och det är ju egentligen ganska idiotiskt när man vet hur mycket resurser det kräver att tillverka en telefon.
Precis. Så vi kommer också mycket in på värderingar och på vad vi vill ha och vad vi upplever att är viktigt för oss i vardagen.
Ja.
Hur vi är som konsumenter helt enkelt.
Ja, och jag tror att det är jätteviktigt att vi pratar mer om det här med värderingar och beteenden. För vi har ju alla blivit bombarderade med kunskap om hur vi egentligen ska göra för att rädda världen.
Ja.
Men ändå så är det ju väldigt många av oss som inte riktigt kommer oss för.
Nej.
Så det är ju just det att vi måste ju förändra hur vi innerst inne tänker och hur vi innerst inne agerar och gör för att det ska vara som till någon nytta.
Ja.
Det hjälper inte att bara ha den här kunskapen.
Precis. Känner jag. Och vi hoppas att vi i det här poddavsnittet också ska komma med praktiska tips på hur du kan agera för att bli en mera cirkulär konsument.
Mm.
No, men vad är cirkulär ekonomi då?
Exakt, det
ska vi komma in på det?
Ja, det måste vi väl göra. Man brukar ju säga att det är motsatsen till den här linjära ekonomin.
Mm.
Så att om linjär ekonomi då har ett början och ett slut, som börjar med att vi i princip gräver fram resurserna, mineralerna och vad vi nu behöver, och sen slänger vi bort dem när det är slut.
Mm.
Så ska det här bli, den cirkulära ekonomin är i princip som ett kretslopp.
Mm.
Så att vi tänker inte att någonting blir avfall, utan det är som en resurs som kan återanvändas i början av det här produktionskedjan.
Mm.
Så att inget skräp, inget släng, utan bara ta tillvara och också förstås förlänga och försöka se till att det hålls så länge inne i det här kretsloppet som möjligt.
Jag brukar ibland använda ett exempel på hur man tar fram ett par byxor. Det linjära sättet är kanske att man gör ett par byxor, syr dem i en stor fabrik, säljer dem ganska billigt och inte funderar så desto mera. Mm. Medan ett par byxor som tas fram på ett cirkulärt sätt, så där har du redan i, före du börjar producera så har du funderat mycket på material. Du syr de här byxorna på ett sätt så att de ska vara enkla att reparera. Att det inte blir svinn i tyget, att de sys upp på ett rationellt sätt. Du kanske också använder de här restbitarna från tyget och syr upp lagningslappar. Och i butiken säljer du också lagningslappar. Och det betyder alltså att du uppmuntrar till att det här plagget är gjort för att lagas. Du använder ett tyg som har gjorts med så lite resurser som möjligt. Kanske är det liksom återanvända material. Och sen att hela den här också marknadsföringen byggs upp på ett sånt sätt att det här är ett plagg som du ska ha en lång tid. Mm. Det här är inte en del av snabbmodet.
Det är ju jättebra, för att då kommer man ju kanske just till de här värderingarna och beteendena också.
Ja.
För om vi tänker på marknadsföring så är det ju på ett sätt lite del av den här linjära ekonomin, för vi uppmuntras ju att konsumera och köpa och byta ut och tröttna och så vidare.
Mm.
Sen också kanske vi behöver tillägga att i den cirkulära ekonomin så försöker vi ju använda förnybar energi, så att den också ska vara cirkulär lite, kunna användas om och om igen på det sättet.
Men det här känns också som att det är inte bara en sak som berör mig som privatperson, utan det här är en större fråga.
Ja, eller hur? Absolut. Det är ju som så här att vi kan ju göra mycket som privatpersoner, och vi ska inte tänka att det som inte hänger på oss, för visst har vi också ett stort ansvar. Mm. Men cirkulärt tänkande ska ju finnas både inom som lagstiftning och stad och kommun, och företagen har ju en jätteviktig del i det här. Och sen förstås individen, att hur vi som agerar.
Mm. Och sen är det också en stor del av beslut gällande hur vår konsumtion kommer att se ut med tanke på det cirkulära, så tas också på europeisk nivå, eller hur?
Så är det. Och det har ju gjorts en del. Mm. Jag kan ju själv tycka att det går lite långsamt, men det är ju som en början i alla fall. Mm. Till exempel så har man ju inom EU förbjudit en del engångsprodukter i plast. Till exempel, vi kan ju, om vi går till butikshyllorna idag så hittar vi ju inte plastbestick längre. Och sugrör är ju en sån här grej. EU så håller också på att förbjuda det här med planerat åldrande, att det som byggs in i produkter, och det är ju helt idiotiskt egentligen när man tänker på det här med planerat åldrande.
Men berätta, vad är det för något?
Nå, det är ju just så här att, vad heter det där, på 50-talet tror jag det var ungefär, så ville man att man skulle konsumera så mycket som möjligt. Mm. Så då sa man alltså rent ut att, men vi gör produkter som inte håller så länge. Mm. Så det är ju just det här att det är printrar och sådana saker som mitt i allt bara sluta fungera, för att man har designat dem så att de ska bara hålla till exempel en viss tid.
Precis.
Och också tror jag vi är ganska många som har tvingats byta våra mobiltelefoner för att de mitt i allt inte går att uppdatera, eller vi kan inte använda bankens identifikationsapp i dem längre. Så just sånt här ska bli förbjudet, att man måste som avsluta en annars fungerande produkt.
Mm. Men sen, om jag försöker nu sätta mig lite i företagets synvinkel, så kan det ju vara ganska svårt att sälja en produkt som håller i evigheter när det finns så många produkter på marknaden som inte gör det.
Ja, jo, alltså det, och ofta kanske man till och med kanske måste höja priset lite för att få bättre kvalitet. Nu är ju inte bra kvalitet alltid, alltid bra, men just det där att där tror jag att vi som konsumenter har jättestor inverkan, att vi faktiskt som kräver att vi köper inte vilket slit och släng.
Nej.
Och just, du sa ju det här med mode och snabbmode.
Mm.
Och det är ju som på EU-nivå så har man ju faktiskt gått in för att 2030 så ska snabbmode helt vara förbjudet.
Precis.
Så nu får vi ju se då hur det påverkar oss som konsumenter.
Här kan vi säkert dels som privatpersoner dra vårt strå till stacken, och samtidigt också komma ihåg att här kommer det också att behövas politiska beslut för att det ska bli lönsamhet i den cirkulära branschen.
Och just som vi pratar om EU, men om vi nu tar till exempel som Finland, så här är det ju en sån sak att det som är viktigt inom cirkulär ekonomi är ju att man ska få produkterna att hålla länge, att man vill ha dem länge. Och då är det ju vettigt att man till exempel kan reparera dem om det går sönder. Att jag kan till exempel reparera mina skor istället för att köpa ett par nya. Mm. Men som ett problem som är nu är att det kan vara många uppfattar det som ganska dyrt att reparera. Mm. Och till exempel om vi ser i Sverige då, så där har de som sänkt momsen på reparationer.
Mm.
Så att det är betydligt mer förmånligt.
Precis.
Och till exempel, det har man inte gjort i Finland.
Nej.
Och det är ju en sån här sak som man tänker att det skulle ju kunna vara en jätteviktig grej.
Trots att Martaförbundet faktiskt gick ut med ett uttalande redan för flera år sedan om att det borde göras, så har detta icke gjorts.
Nej.
Jag har en gång intervjuat en sömmerska.
Okay.
Sömnadstjänster är ju också någonting som vi borde använda oss mer av just för att reparera våra kläder. Mm. Alla kan inte sy, alla vill inte sy. Alla har inte en symaskin till förfogande. Fast många bibliotek kan låna ut en också.
Ja.
Det som jag kommer ihåg var att den här sömmerskan, så hon sa på det viset att om det är så dyrt att reparera ett plagg hos en sömmerska, att det inte är värt det.
Mm.
Så grundproblemet är inte det att tjänsten är för dyr, utan att varan är för billig.
Exakt.
Och det tyckte jag satte verkligen huvudet på spiken.
Mm.
Att ett par jeans som kostar 20 euro, så nej, det är inte värt att reparera det. För det här plagget är för billigt från början.
Ja. Och jag minns för någon månad sedan så var jag till skomakaren och bytte en dragkedja i mina skor som för övrigt säkert tar 7-8 år på nacken.
Mm.
Så då kändes det så här att den där summan blev ju tyckt jag kanske hög jämfört, alltså om man tänker att det är ett par gamla skor. Men jag tänkte så där att man kan ju inte bara tänka på att man får en ny dragkedja, utan man måste ju tänka att för den där summan så, vad heter det, bidrar man till alltså ett jobbtillfälle för den här skomakaren, men också att man gör någonting gott lite för världen. Alltså det behöver inte produceras ett par skor till.
Mm.
Så att vi kan betala också, inte bara för själva produkten eller tjänsten vi får, utan också lite mer för ett bra samvete. Åtminstone kändes det så för mig.
Precis, jag håller helt med. Det som ibland däremot kan göra mig väldigt besviken är det om jag har satt mycket pengar på att köpa en produkt som jag tror att ska ha en bra kvalitet, men som sen inte var bra kvalitet. Mm. Vi kan förstås hela tiden bli bättre på att känna igen. Vi kan syna det här plagget. Ett plagg kan man kolla i sömmarna, men sen igen om det kommer till elektronik så kanske vi inte har samma kunskap att avgöra att vad är bra kvalitet och vad är inte bra kvalitet.
Mm.
Men det som jag tycker att det är viktigt är att vi ska faktiskt stå på oss och klaga om någonting inte håller måttet.
Mm.
För det är också en del av det här cirkulära att använda oss av den makt som vi har som konsumenter.
Att rösta med plånboken också.
Ja. Precis.
Och där tycker jag att det har blivit lättare just när man kan gå ut på nätet och läsa olika sådana här reviews. Att där kan ju faktiskt företag nästan råka ganska illa ut om de får en massa negativa kommentarer om sina grejer. Så att stå på dig och klaga, men också lämna gärna reviews, både positiva och negativa, så gör du det lättare för andra att ta vettiga beslut.
Precis. No, men om vi nu tänker så här helt på i våra hemkvarter, vad kan staden eller kommunen göra då för att främja det här cirkulära? Eller har du alls någon roll i det här?
Ja, alltså alla har ju en roll, så det är ju enkelt att säga ja. Men vi kan väl säga alltså avfallshantering och sophantering och sånt, så ligger ju ofta på kommunen och staden.
Mm.
Så där är det ju viktigt att se till att det finns bra platser där man kan sortera sitt avfall och så vidare. Precis. Och att man tar hand om det på ett bra sätt helt enkelt.
Mm.
Men sen om vi pratar om cirkulära tjänster, så att erbjuda det till sina invånare, så här är ju till exempel biblioteken ett jättebra exempel. Ja. Att inte alla går och köper en bok, utan att man kan låna böcker.
Mm, precis. Och sen har ju biblioteket har också många andra tjänster att erbjuda än just böcker. Mm. Många bibliotek kan till exempel också låna ut sportutrustning, olika spel, kanske symaskin, kanske borrmaskiner. Utbudet kan variera från kommun till kommun. Mm. Och man kan jättegärna också vara i kontakt med biblioteket i sin egen kommun och ge förslag på olika tjänster.
Ja, det är ju som att påverka.
Ja,
och det
exakt.
Är ju jättebra. Mm. Och biblioteken, så de lånar ju ut. Men inom cirkulär ekonomi så är det ju förstås att inte bara köpa utan att kunna låna. Ja. Men också att dela med sig och hyra är ju såna ord och begrepp som man ofta lyfter fram.
Precis. Och utöver kommunen så finns det ju också företag som då lånar och, eller hyr ut.
Och privatpersoner.
Ja, och privatpersoner. Mm. Mm. Jag tänker att exempel på det kanske att om du inte behöver använda en borrmaskin varje vecka så kanske du istället kan hyra den när du behöver den.
Ja, och just nu när vi spelar in det här är det kanske en och en halv månad till alla studentfester och sånt. Mm. Så då finns det ju en massa olika tält och champagneglas och sånt som man inte behöver köpa själv utan kan hyra.
Ja, precis.
Så nu har vi pratat om EU, vi har pratat om staten och vi har pratat om staden och kommunen. Då har vi företagen förstås och vi har ju pratat om det att företagen får nog börja anpassa sig om det är vi som konsumenter som ställer krav på dem. Mm. Att redan när de designar sina produkter, att de redan där tänker till, precis som med jeansexemplet, att hur undviker de spill, gör de det så effektivt som möjligt? Hur gör man så att konsumenten kan reparera? Mm. Och kanske att man till och med lär upp konsumenten att hur vårdar man och reparerar? Mm. Att man inte har det där tänket att man vill ha konsumenten tillbaka så snabbt som möjligt. Mm. Utan gärna att man som ger den möjlighet att klara sig själv och använda det här plagget längre.
Precis. Sen tycker jag också att vi bör också kanske lyfta upp att vissa företag kan också vara ganska snabba med att vilja verka lite mer cirkulära och hållbara än vad de kanske egentligen är. Mm. Det finns ett begrepp för det här också som kallas för greenwashing.
Exakt, att man lyfter fram det gröna färger och det begreppet, det träd på och fina insekter och sånt här. Och, så att man ska få den här känslan att man gör någonting väldigt bra fast det egentligen är same.
Precis. Ja. Mm.
Men sen tycker jag också att det är viktigt för i designprocessen i ett företag att man tänker att sen när den här produkten inte längre går att använda att det ska gå lätt att då ta isär de olika delarna. Dels kanske förstås att man kan reparera, att man kanske till och med har då ett reparationskit eller man kan lämna in eller att man tar in produkterna, reparerar dem och har som en andrahandsmarknad via dem.
Precis.
Men också att sen när man faktiskt, det är slut på produkten, att man enkelt kan ta isär den och sopsortera på ett vettigt sätt.
Mm. Här tänker jag ju också att det här cirkulära tänker ju också att man kanske tänker att gå den här produkten att använda på flera sätt. Har den många användningsmöjligheter? Är den multifunktionell? Jag tänker också på att det finns till exempel plagg för växande barn som kan växa med plagget. Mm. Att man viker ner lite muddarna och så. Det kan man säga, fast det är ganska enkla saker som gör att en produkt har ett längre liv än vad man kanske skulle tänka vid första anblicken.
Ja. Ja, och just det här kanske att man gör det mer tidlöst, att man ska kunna ha det länge, att det blir som ett omodernt eller så här. Så kommer vi till oss då.
Ja, vad kan vi göra? Vad kan vi göra för att bli mer cirkulära? Är du cirkulär, Maria?
Ja, jag tycker faktiskt att jag har inte varit det. Alltså jag har varit så otroligt shoppande av mig. Mm. Och med tanke då på att man går ut med att det allra första vi ska tänka på är att undvika ny konsumtion.
Ja.
Så då har jag inte varit det. Nej. Men jag har nu tror jag nästan att jag får guldkärna. Jag har helt ändrat mitt sätt att se på det. Hur är det med dig, Marina?
Jag vet inte om jag får en guldkärna, men jag tror nog att jag kan få en silver eller brons. Det tror jag nog. Men helt samma. Jag har nog också varit mera linjär än cirkulär, men jag blir hela tiden mera cirkulär. Och jag tänker också att det här är, nu dels är det också en sak att för det första hade jag inte ens hört talas om cirkulär ekonomi för 20 år sedan. Det var ju inte en grej på den tiden. Men så det fanns inte heller kanske lika stora förutsättningar när jag gick i gymnasiet till exempel att vara cirkulär. Det blir lättare, känner jag, hela tiden. Och kanske också att man lite går in också med den inställningen att ibland så kanske då de måste kosta mer att vara cirkulär. Medan jag samtidigt också många gånger märker att det kanske blir förmånligare att vara cirkulär.
Ja, billigare i längden, att man kan ha den kanske längre. Produkterna och så vidare. För det handlar ju som på individnivå väldigt mycket om att vi ska ta hand om våra prylar, vi ska underhålla dem, skydda dem, reparera dem. Och sen att just när vi köper att inte någon sån här slit och släng produkter, att vi faktiskt ska våga lite utmana tanken att hur mycket behöver vi? Att när ska vi nöja oss? Och behöver vi äga allt eller just kan vi dela. Och också till exempel köpa begagnat är ju en jätteviktig grej. Att varje gång du köper begagnat så är det ju ett plagg som inte behöver tillverkas.
Precis. Det kom ut en bra rapport från Miljöministeriet här förra året. Konsumenter i cirkulär ekonomi. Och där fanns det mycket bra sammanfattat många av de här sakerna som vi här har pratat om idag. Och man har där egentligen lyft upp 4 olika områden där vi som individer kan bli mer cirkulära. Man har konstaterat att vi ska minska på mängden nyköp, vi ska återanvända mera, vi ska reparera mera och vi ska sopsortera mera. Och där tycker jag att vi kan alla ta kanske också fasta på att vad är det som gäller framförallt mycket i vår egen livssituation. Att var är det som det fallerar, så att säga.
Och just alltså också att kanske faktiskt sätta sig ner och fundera att varför köper de väldigt många av oss så mycket grejer idag. Alltså lite så här som samhällsfenomen. Och varför köper vi så mycket nytt? För att just att om vi är inne på det här med att ändra våra värderingar och beteende, så är det just de här frågorna vi faktiskt måste orka tänka på och också kanske våga fråga, ställa till oss själva och till varandra.
Här får jag kanske lite erkänna att ibland känns det som att vardagen är en kamp för att liksom hantera mängden prylar och saker i ett hem.
Ja, jo.
Alltså det kommer in nytt och samtidigt så måste man liksom bli av med det gamla på ett vettigt sätt. Att det ska hitta sin rätta användare. Och alla saker behöver ha sina egna platser. Att det känns ju nog som att ganska mycket energi går åt till det här.
Jag har i flera års tid utmanat mig själv med att jag bara får köpa 5 nya klädesplagg per år. Och då, det gör ju förstås att jag handlar en del på loppis och second hand. Och egentligen när jag tänker mer på det här så jag kan inte förstå egentligen logiken i att köpa nytt. För jag läste en svensk studie som har något år på nacken där man kom fram till att man kan köpa 194 begagnade T-tröjor på loppis innan det ger samma sådär koldioxidavtryck som en nyproducerad T-tröja. Så då är det ju lite så här att det är ju så enorm skillnad. Och också att man sparar ju en hel del pengar. Och kanske inte om man köper 194 tröjor, men både man sparar på miljön och man sparar på pengarna, men ändå är det som svårt att få till det här skiftet?
Och nu kommer vi in på det här att varför är det så svårt? Jo, det är kanske också för att vi har en klar vision om vad det är för plagg som vi ska ha. Antingen för att vi behöver något eller för att vi vill ha ett visst plagg. Eller för att vi behöver det imorgon. Och när det gäller att köpa second hand, så utbudet är enormt i dagens läge. Men sällan kan du få exakt det du vill ha vid exakt den tidpunkt du behöver det. Så det betyder att det kräver mera framförhållning att köpa saker begagnat. Men där är det också någonting som vi kan gå tillbaka till oss själva och bli bättre på och förutse våra behov innan de liksom uppstår på det viset. Hålla utkik efter en ny vinterrock redan tidigt på hösten och inte stå där och frysa i december och fundera på att varifrån ska jag få tag på en vinterrock. För då blir det ju så att vi går till butiken och köper en ny. Så det handlar kanske lite om att vara steget före. Och vi på Martaförbundet brukar säga att man ska handla in i säsong. Det vill säga, nu när vi spelar in det här så börjar så småningom primörerna dyka upp. Och det, där, snart
det är
kan
de
vi
första grönsakerna.
Ja, snart kan vi frossa i sparris. Snart är det första maj och det är dags för sparris och annat gott. Och de ska vi handla i säsong. Det ska vi göra. Men när det kommer till att handla begagnat, så där ska vi tänka utanför säsong, tycker jag.
Smart.
Ja. Det vill säga att jag skulle behöva en ny cykel. Det här är värsta tidpunkten att köpa en ny cykel. det är sen till hösten, till vintern. Då kan jag bara försöka titta om jag skulle hitta en begagnad cykel åt mig. Men just nu, om du lyssnar på det här just nu, så nu är bra läge att sälja din begagnade cykel.
Ja. Det som jag också märkte när jag började köpa mindre grejer, och då till exempel kläder, så det är ju att man börjar gilla och ta hand om de kläderna som man faktiskt har. Alltså, det är konstigt, ju färre plagg man har, så ju mer tycker man om dem, vill vårda dem, vill se till att de räcker länge. Så det är ju sånt här att har vi mycket och det är enkelt att köpa nytt, så inte orkar vi sy i knappar och inte orkar vi lappa våra jeans. Och det är ju en viktig del av den här cirkulära ekonomin, det här med att reparera.
Ja, och faktiskt var det på det viset att på 70-talet så använde man väldigt mycket pengar på att köpa kläder. En ganska hög procent av våra disponibla inkomster, av vår lön, gick åt till att köpa kläder på 70-talet. Men den summan har halverats. Så just nu är det alltså på det viset att vi använder mindre pengar i relation till vår lön på att köpa våra kläder. Men samtidigt så vet vi ju också att vi köper ju mera kläder nu än vad vi gjorde tidigare.
Och mer billiga
Exakt.
Kläder.
Exakt. Ja. Så i klarspråk så köper vi flera plagg till ett lägre pris nu för tiden. Och det här betyder ju också att vi har inte lika stora incitament helt enkelt för att ta hand om våra kläder. För det är så billiga.
Ja, det är sant. Men någonting som många hushåll idag upplever att man sätter mycket pengar på, så det är ju maten.
Ja.
Och det är ju också en viktig del av den här cirkulära ekonomin. Att hur tänker vi kring maten? Just med att minska vårt matsvinn, att handla på det sättet, äta mat som är bra både förstås för oss men också för det samhälle och den miljö som vi lever i.
Precis. Och ett enkelt sätt att minska på matsvinn är ju också att köpa det av den här maten med kort datum i butikerna och använda den. Vi slänger varje år mat till ett värde av cirka 100 euro per person per år. Så det är faktiskt mycket pengar som hamnar i roskisen. Jag tänkte också att så här konkret sätt är ju också det att när man äter på restaurang, så ta med den överblivna maten hem.
Ja,
alltså, äta nästa dag.
Ja, för vi är, alltså, hushållen står faktiskt för den mängd mat som slängs bort allra mest. Alltså det är vi som slänger bort mest mat, ungefär en tredjedel. Men det slängs ju också jättemycket just från restauranger.
Ja.
Det slängs just från våra matbutiker, sånt som har gått ut. Eller, jag pratade en gång med en som jobbar på grönsaksavdelningen och fruktavdelningen. Och där var ett jättestort problem att folk rev sönder de här bananknipporna. Så att det blev singelbananer, om vi säger så. Och de ville ingen ha, så det slängs stora mängder singelbananer. Så det känns ju så himla onödigt.
Precis. har pratat om att återanvända och vi har minskat på matsvinne. Vi har varit in lite på reparera och vi har varit inne på att sälja och ge bort. Eller har vi?
Sälja och ge bort. Nej, vi pratar om att köpa på loppis. Mm. Men det är ju också jätteviktigt att när vi sen inte längre kanske kan använda våra produkter eller om vi nu tröttnar, så vill vi ju ge tillbaks det till det cirkulära kretsloppet, så att inte att det lämnar att ligga då eller att vi slänger bort det.
Nej. Och då finns det olika kanaler, antingen att sälja eller ge bort. Huvudsaken är att det gynnar någon. Och här tycker jag också att det behöver nämnas att när vi gör oss av med saker, så se faktiskt till att det hamnar till rätt ställe. Att det finns till exempel ställen där det säljs begagnade kläder, begagnade saker. Och då är det ju viktigt att det ska ju inte vara liksom lump och skräp som kommer dit. Utan det ska vara saker som faktiskt någon annan kan ha nytta av.
Absolut.
Att de flesta saker så hittar nog sin rätta plats, så att säga. Men bekanta er med instruktionerna hur de här sakerna kan tas tillvara på rätt sätt.
Mm. Ja, så vi ska väl börja avrunda och vi kommer väl till den här nummer 4, det här med skräp. Vi sa ju att i den cirkulära ekonomin så vill vi ju sist och slutligen inte att det ska bli skräp och avfall, men det blir det ju ibland.
Ja.
Och då är det ju jätteviktigt att vi faktiskt som sorterar det rätt, att vi inte slänger det i naturen.
Mm.
Och också att vi vad heter det, från allra första början se till att det inte blir så mycket skräp. Jag var och handlat i matbutiken för några veckor sedan och konstaterade att till exempel gräddfil som står sida vid sida i hyllan, så finns det de som har utan plastlock och med plastlock.
Mm.
Och redan där gör ju ett val ganska stor skillnad hur mycket plast.
Precis.
Avfall det blir. Så där är man ju också som konsument. Men det här med att sopsortera är nog också en stor del.
Och här är ju också någonting som jag tror att vi finländare kanske lätt klappar oss på axeln och tycker att vi är ganska duktiga på att sopsortera. Men tyvärr så talar statistiken nog emot oss. Vi kan bli bättre. Vi kan bli mycket bättre. Vi är inte bäst i klassen och vi ska vi sträva efter att bli bäst i klassen.
Ja, men det är ju alltid så att vi jämför ju oss ofta med skurkarna.
Ja.
Och då känner vi oss duktiga.
Mm.
Men det behöver inte alltid vara hela sanningen, precis som du säger.
Mm. Och när det gäller att sortera så handlar det ju då om att det här liksom plastlocket, om det då kommer i plastinsamlingen, så kan det användas till någonting nytt. Till exempel finns det företag som tar fram produkter av återanvänd plast helt enkelt och gör sådana produkter.
Ja, jag har exempel min tandborste är gjord i återanvänd plast.
Precis.
Mm.
Och då kan du ju som konsument dels se till att plasten hamnar i rätt kär och sen som kan du också köpa den där tandborsten då av återanvänd plast.
Mm.
Mm.
På Martaförbundets hemsida så hittar du fler sådana här praktiska tips, både om hur du blir mer cirkulär i allmänhet, men också lite mer så här kring klädvård och matlagning i synnerhet.
Mm.
Och andra sådana här sidor som jag själv tycker är bra att läsa på mer om cirkulär ekonomi, så är till exempel Sitra. Miljöministeriet har en bra hemsida.
Mm.
Och sen det här miljö.fi. Så där finns det också ganska mycket matnyttigt. Så.
Precis, precis.
Så det finns nog info.
Mm. Sen tycker jag också det är viktigt att man kan också göra sitt med det cirkulära genom att föra vidare det som man själv kan till någon som inte kan det.
Mm. Och att inte bara påverka företag och bibliotek och sånt, utan också påverka dina föräldrar och dina kompisar och så vidare.
Mm. Sen tycker jag att när vi sitter här nu och pratar om cirkulär ekonomi och vi är ekonomirådgivare, är det så att vi är perfekta och gör allting rätt?
Nej, det är det ju inte. Det som jag tycker är både för- och nackdel med att tänka så här cirkulärt, så det är ju att allting som man gör är ju som på plussidan.
Ja.
Så varje liten grej som vi gör, än hur liten den är, så är ju bra.
Mm.
Så det är ju någonting som man kan bli jätteglad av. Men det som jag ibland känner lite så här att som kan kännas lite tungt ibland, det är ju att man får ju som aldrig tänka att man är färdig.
Nej.
Alltså sådär att, åh, men nu är jag så duktig, klappa mig på axeln, att då behöver jag inte göra något mer. För det finns alltid mer grejer man kan tänka på. Mm. Men man ska inte tänka att det är som något negativt, utan man börjar på.
No, Maria, vad ska du ännu göra för att bli mer cirkulär?
Oj, för att jag ska bli mer cirkulär. Men usch, Marina, vad det där borde jag ha fått fundera på. Nej, nu säger jag tack för oss. Kanske jag var perfekt i alla fall.
Kanske du var det.
Ja.
Kanske du var det.
Men hörni, tack för att ni har lyssnat. Mm. Och både jag och Marina, vi hoppas att ni vill vara med och göra världen lite mer cirkulär.
Yes. Tack för oss.
Tack. Hej då.
Hej då.